För att fullborda ett varv runt solen får jorden lov att färdas inte mindre än 940 miljoner kilometer. Och för att hinna avverka hela den här sträckan på ett år behöver jorden röra sig med en hastighet på cirka 120 000 kilometer i timmen. 10, 9, 8, ignition sequence start. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Quantum leap. Psykotikki. Salto quantico. Salto quantico. Salto quantico. Quantum leap. Salto quantico.
Det du inte visste att du ville veta.
Vart är världen på väg? Så brukar min mormor säga. Och så som världen ser ut just nu så... Tja, det är ju en bra fråga. Vart är världen på väg? Men, nåja, det var ju en retorisk fråga. Mormor väntade sig inte något svar och fick det aldrig heller. Alla visste svaret. Åt fanders. Men det är ju inte riktigt sant det där. Inte om vi tar frågan bokstavligt. Och faktum är att det är exakt vad vi ska göra i det här avsnittet av Kvanthopp. Ta en titt på vart världen, alltså jorden, är på väg. Och inte bara jorden, också solen rör sig genom rymden i en hiskelig fart mot ett okänt mål med sina planeter i släptåg. Men vart då? Och vart är solens hem, vår galax Vintergatan, på väg? För också den rusar fram genom rymden. Det här är, kort sagt, ett avsnitt om rörelse, alltingsrörelse, för ingenting står stilla någonsin. Du har färdats tusentals kilometer sedan du började lyssna på det här. Men alltså, frågan kvarstår, vart är allting på väg och med vilken hastighet? Får se om vi kommer till något svar. Vi ska åtminstone göra ett försök. Välkommen till Kvanthopp. Mitt namn är Markus Rosenlund. Insikten att det är jorden som roterar runt sin axel och inte resten av universum som kretsar runt jorden. Ja, den insikten är ju inte precis ny. Men vem kom på den här radikala tanken? Faktum är alltså att den tanken var väldigt radikal under 3:e seklet före vår tideräkning när den grekiska astronomen Aristarkos kläckte den. De gamla grekerna, de hade gått och blivit rejält konservativa vid den här tiden. Deras tankevärld präglades av Platons idéer. Och Platon trodde uttryckligen på en geocentrisk modell där kosmos var en harmonisk, ordnad serie sfärer med jorden i mitten, fast och orörlig. Runt jorden rörde sig sedan solen, månen, planeterna och fixstjärnorna i eviga, perfekta och filosofiskt eleganta cirklar. Allt i enlighet med Platons idé om de, inom citat, ideala formerna. Den här geocentriska, sfäriska modellen smittade sedan av sig på Platons elev Aristoteles. Och det var det, kan man säga. Senare murade Ptolemaios fast det hela så till den grad att han fick hela världsbilden uppkallad efter sig, den ptolemaiska världsbilden. Aristarkos, han accepterade inte det här. Han vidhöll att solen sitter i mitten och planeterna och allt det andra roterar runt solen. Heliocentrism kallas det här. Aristarkos lyckades till och med sätta in planeterna i rätt ordning runt solen. De planeter som man kände till på den tiden. Men var det någon som lyssnade? Nej, inte en enda lärjunge fick Aristarkos. Däremot fick han sannolikt desto fler uppmaningar om att klippa håret och skaffa sig ett riktigt jobb. Faktum är att det tog uppemot 1800 år innan nästa modiga själ plockade upp heliocentrismens fana. Nikolaus Kopernikus, född 1473 i kungliga Preussen i nuvarande Polen. I sin bok om himlarnas kretslopp, De revolutionibus orbium celestium, publicerad strax före Kopernikus död 1543, beskrev Kopernikus hur jorden roterar kring sin axel och hur den och de andra planeterna sen kretsar kring solen. Kopernikus bok togs till en början förvånansvärt välvilligt emot på de flesta håll inom katolska kyrkan. Sidu, det låter ju intressant det där. Tills någon insåg att, vänta nu, inte tror vi ju på det där. Så, 1616 hamnade om himlakropparnas kretslopp på Index Librorum Prohibitorum, den katolska kyrkans svarta lista över förbjuden litteratur. Där satt boken sen ända fram till 1757. Censuren gick för övrigt ofta ut på att man helt enkelt gick fram med rödpennan i befintliga exemplar av böckerna. De var ju värdefulla ting på den tiden. I ett italienskt exemplar till exempel från 1600-talet har någon bara skrivit att detta kapitel får inte läsas. Ja, nu skulle det här ju inte bli en redogörelse för heliocentrismens historia utan ett försök att besvara den alltid så aktuella frågan, vart är världen på väg? Vi kommer till det alldeles strax. Det var i alla fall Galilei, Kepler och Newton som sen slutgiltigt gav kött på benen åt insikten att jorden inte sitter orörlig i mitten av universum. Det gick sist och slutligen inte att förneka alla vetenskapliga bevis. Så i slutet av 1600-talet och början av 1700-talet blev också de sista trilskande geocentristerna tvungna att ge med sig. Eller blev de? I och med webben har den platta jorden haft en renässans. Och förutom att jorden är platt menar ju plattjordarna såklart att den är orörlig också och ligger i mitten av alltsammans.
The earth don't move. The earth don't rotate. Everything in the sky rotates around the earth.
Plattjordarna har de facto tagit ett steg längre bakåt än de gamla grekerna. Antikens grekiska filosofer från Aristoteles och framåt visste att jorden var rund, också om de envisades med att placera den i mitten av alltsammans. Men de var strikt taget inte plattjordare. Plattjorderiet är ett nyare påfund med rötterna i 1800-talet.
Okay, and people don't understand what flat earth is or why it's important. I'm telling you because as a Christian you should know what God's creation looks like.
Jag har personligen haft flera fruktlösa diskussioner med livslevande övertygade plattjordare än jag vill minnas på sociala medier då förstås. Och här är grejen, det som de oftast lyfter upp som sitt huvudsakliga argument mot den runda jorden är rörelsen. Eller den skenbara bristen på rörelse. Vi vet ju alltså att jorden roterar runt sin egen axel, vilket ger oss våra cykler med dag och natt. Vid ekvatorn är rotationshastigheten, eller den linjära hastigheten, cirka 1670 km i timmen. Hastigheten minskar sen när du rör dig mot polarna, där den närmar sig noll. Det här snacket om 1670 km i timmen, det blir för mycket för plattjordarna. Om jorden skulle rotera med 1670 km i timmen, då skulle vi ju alla blåsa bort, menar plattjordarna. De ser jorden lite som en öppen bil utan vindruta som kör på motorvägen i 1670 km i timmen. Och eftersom vi bevisligen inte blåser bort av någon fartvind måste jorden vara orörlig. Det är framförallt ett viktigt koncept som plattjordarna missar här. Newtons första lag, den så kallade tröghetslagen. Håll det här i tankarna, för det blir allt viktigare när vi ökar på hastigheten. Alltså, jordens rotation blåser inte bort dig från trädgårdsgungan eftersom jordens atmosfär roterar tillsammans med både jorden och dig med ungefär samma hastighet. Newtons rörelselag slår fast. Ett föremål som inte påverkas av någon kraft eller om summan av alla krafter är noll förblir i vila eller färdas i en konstant hastighet. Det är det där sistnämnda som är viktigt här. Färdas i en konstant hastighet. Det är av den här orsaken som du till exempel kan hoppa upp i luften inuti ett flygplan som rör sig med, säg nu, 900 km i timmen utan att slängas handlöst mot flygplanets bakre vägg, för att din kropp och luften inuti planet rör sig i samma hastighet som flygplanet. Fast det är viktigt att notera här att det här bara gäller om flygplanet rör sig med konstant hastighet. Om flygplanet plötsligt accelererar framåt när du hoppar, då kommer du att kastas bakåt eftersom din kropp vill behålla sin tidigare hastighet på grund av trögheten som beskrivs av Newtons första lag. Av samma orsak slänger jorden inte dig i väggen när du hoppar här eller blåser bort dig med sin linjära rotationshastighet på 1670 km i timmen vid ekvatorn. Det är för övrigt lite mindre i Helsingfors det här på grund av vårt nordliga läge. Här rör vi oss bara med 832 km i timmen runt jordens axel. Jordens rotationshastighet låter också betydligt mindre dramatisk när man beskriver den i termer som bättre lämpar sig för sådant. Vill du snacka i vetenskapliga termer om jordens rotation, använd hellre vinkelhastighet, som är en konstant. Vinkelhastigheten beskriver alltså hur snabbt jorden vrider sig oavsett var på jordklotet du befinner dig. Eftersom jorden fullbordar ett varv på 360 grader på ungefär 24 timmar är dess vinkelhastighet 15 grader per timme. 15 gånger 24 är lika med 360. Och det här gäller alltså oavsett om du är på Nordpolen eller vid ekvatorn. Säg alltså att jorden roterar med 15 grader per timme. Ett sätt att visualisera det här med 15 grader per timme är att jorden roterar hälften så fort som klockans timvisare rör sig. Det låter ju inte så hårresande när man uttrycker det så, eller hur? Håll i hatten och glöm inte Newtons första lag, för nu trampar vi på gasen. Förutom att du rör dig tillsammans med jordens rotation, vars linjära hastighet vid Helsingfors breddgrad alltså är 832 km i timmen, rör du dig också tillsammans med jorden då den kretsar runt solen. Jorden beskriver en elliptisk bana runt solen, och som vi vet så fullbordar den ett varv på ett år. Och det är faktiskt inte någon liten sträcka den färdas. För att fullborda ett varv runt solen får jorden lov att färdas inte mindre än 940 miljoner kilometer. Och för att hinna avverka hela den här sträckan på ett år behöver jorden röra sig med en hastighet på cirka 107 000 kilometer i timmen. Det motsvarar nästan 30 kilometer varje sekund. Med andra ord, också du rör dig just nu i 107 000 kilometer i timmen, också då du sitter stilla på din soffa. Här är det förresten igen bra att hålla i tankarna att jorden inte är som en öppen sportbil på en kosmisk autobahn. Plattjordarna, de skrattar alltså åt tanken att jorden rör sig med över 100 000 kilometer i timmen. För tänk nu hur håret skulle fladdra i den hastigheten. Men grejen är alltså att jorden rör sig genom rymdens vakuum. Det finns ingen luft i rymden, så det kan inte bli någon fartvind i rymden. Det spelar på det viset inte så stor roll hur fort jorden flyger genom rymden. Tur det, för nu ökar vi farten rejält igen. Utöver jordens hastighet i sin bana runt solen måste vi nämligen också addera hela solsystemets hastighet då solen, likt alla andra kärnor här i Vintergatans galax, kretsar runt Vintergatans centrum och det enorma svarta hål som lurar där. Solen och jorden och vi med den fullbordar ett varv runt Vintergatans centrum på cirka 230 miljoner år, eller ett galaktiskt år. För att göra det här rör sig solen, jorden och allting på jorden med en hastighet på omkring 828 000 kilometer i timmen. Det motsvarar 230 kilometer varje sekund. Tänk på det här. Varje gång sekundvisaren tickar framåt en gång rör du dig 230 kilometer genom galaxen. Men också det här är i princip småpotatis för själva galaxen. Själva den mäktiga Vintergatan, 100 000 ljusår i diameter och med mer än 200 miljarder, kanske 400 miljarder kärnor, är också i rörelse, naturligtvis. Vår galax Vintergatan ingår i en galaxgrupp på cirka 50 galaxer, kallad helt enkelt den lokala gruppen. Det är vårt lilla hörn av det kosmiska grannskapet. Som ett 50-tal öar av kärnor. Öar som hålls bundna till varandra av gravitationen. I den här lokala gruppen ingår allt från små dvärggalaxer till massiva spiralgalaxer som Vintergatan och Andromeda-galaxen. De hör faktiskt till gruppens största galaxer som alla andra dras till. Hela den lokala gruppen är också i rörelse. Vi kommer till det alldeles strax. Men först måste vi notera en speciell rörelse inuti den lokala gruppen. Vintergatan och Andromeda är alltså två av de största och mäktigaste galaxerna i gruppen. Och de är naturligtvis också försedda med en massiv gravitation. Och de dras mot varandra. Andromeda-galaxen rusar just nu åt vårt håll med 72 000 km i timmen, vilket motsvarar 110 km i sekunden. Andromeda befinner sig med andra ord på direkt kollisionskurs med Vintergatan, med oss. Den här kollisionen beräknas ske om mellan 4 och 5 miljarder år. Och vilken kollision det måste bli, eller hur? En frontal krock mellan två jättegalaxer i 72 000 km i timmen. Oj vad det kommer att smälla. Vi kommer verkligen att se kärnor. Eller? Ja, också om Andromeda är en riktig bjässe till galax, liksom Vintergatan, så är galaxer överlag så pass glesa att sannolikheten för direkta kollisioner mellan individuella kärnor är väldigt liten. Tänk på den kommande kollisionen lite som två enorma glesa myggsvärmar som flyger in i varandra. De individuella myggorna från svärm A och svärm B passerar varandra i motsatta riktningar utan att nödvändigtvis ens se myggorna från de andra svärmarna. Men den här händelsen, alltså Vintergatans och Andromedas kollision, den kommer ju nog att påverka många kärnors omloppsbanor på grund av de gravitationella störningarna. Många kärnor kommer att kastas in på helt nya banor och en del kärnor kommer att slungas ut helt och hållet från den nybildade supergalaxen. Hur det går för vår sol? Tja, no, det återstår att se. Men okej, det här var på sätt och vis ett sidospår. För vi har ännu en rörelse att redogöra för här. En viktig rörelse. Vintergatan versus Andromeda är i princip bara en liten intern dans. Både Vintergatan och Andromeda är båda med i en mycket större långdans. Också om universum expanderar, vilket gör att galaxer som regel rör sig bort från varandra och sidosätter gravitationen, den här utvidgningen på den lokala nivån. Det här gör det möjligt för galaxerna att bilda enorma kluster och superkluster och ännu större helheter där olika masscentrum drar i varandra. Ett sådant masscentrum som drar inte bara i Vintergatan och Andromeda och hela vår lokala galaxgrupp utan tusentals andra galaxer kallas den stora attraktorn. Den ligger mellan 150 och 350 miljoner ljusår i riktning mot kärnbildarna Hydra och Kentauren. Med andra ord, vår galax Vintergatan med allt den innehåller, inklusive dig och mig, flyger just nu som en jättelik frisbee genom rymden mot den stora attraktorn med en hastighet på, är du beredd på det här, 2,2 miljoner kilometer i timmen. Men vänta nu. Hastighet i förhållande till vad? glad att du frågade. I förhållande till någonting som kan betraktas som universums, inom citat, viloram, den kosmiska mikrovågsbakgrundsstrålningen. Hur som helst, så fort rör alltså du dig just nu, medan du sitter stilla, 2,2 miljoner kilometer i timmen. Det är 2500 gånger fortare än en Airbus A330s marschfart. Kolla in din Jukka Palm som står i sin kruka där i hörnet. Det är en attans snabb Jukka Palm du har. Men vad är den här mystiska stora attraktorn då, som rycker i Vintergatan och de övriga galaxerna i den lokala gruppen? Tja, hittills hade det varit svårt att ta en titt på vad det egentligen är som finns där, eftersom den stora attraktorn från vår synvinkel ligger dold bakom Vintergatans centrum. Här från jorden tittar vi liksom bakåt, i riktningen som vi kom från. Framåt, åt det hållet där attraktorn ligger, finns en mängd kosmiska dammoln runt Vintergatans centrum. De blockerar utsikten åt det hållet, mot färdriktningen. Men med hjälp av radioteleskop som spanar på röntgenbandet kan man se igenom dammolnen numera. Observationer gjorda på senare tid har visat att det ligger någon sorts masscentrum där borta, på flera tusen gånger Vintergatans massa. En väldig mängd galaxer helt enkelt. Och den hopen drar alltså i de omgivande galaxgrupperna, som alltså inkluderar oss med sin jättelika gravitation. Men det är inte nog med det här faktiskt. Den stora attraktorn, vad den än är, rör sig i sin tur mot det så kallade Shapley-superklustret på 650 miljoner ljusårs avstånd från oss. Shapley är den största ansamlingen av materia i den här delen av universum. Okej, ja, men hur ser då tidtabellen ut? När kommer vi att anlända till den stora attraktorn, den första riktigt stora destinationen på vår kosmiska resa? Och därefter, när kommer vi att nå Shapley-superklustret? Svaret är nog att det kommer vi aldrig att göra. Vi kommer aldrig ens att nå den stora attraktorn. Inte ens med vår nuvarande hastighet på 2,2 miljoner kilometer i timmen. I teorin skulle det ta hundratals miljarder år, många gånger universums nuvarande ålder. Men i verkligheten kommer universums pågående expansion att hindra Vintergatan och oss från att någonsin anlända till den stora attraktorn. Universum utvidgas ju som sagt hela tiden, och utvidgningen accelererar dessutom. Det här får avstånden i rymden att öka snabbare än gravitationen kan dra ihop galaxerna till slut. I en ohyggligt avlägsen framtid kommer universums expansion att börja slita itu till och med vår lokala galaxgrupp, och slutligen kommer vi att vara ensamma. Vintergatan, som i det här skedet har gått samman med Andromeda och flera andra galaxer, kommer att vara en ensam ö av kärnor mitt i ett enormt kosmiskt mörker. Men hej, då går vi verkligen händelserna i förväg. För vi kommer ju inte att finnas här då längre. Jorden kommer inte att finnas då längre. Till slut kan vi ju konstatera att livet är en resa. Den går med en hiskelig fart i flera olika bemärkelser. Samtidigt som livet är här och nu. När du stiger ombord är du framme, som vi seglare säger. Och vad är jorden annat än en liten blå båt på rymdens stora hav? Det var allt för Kvanthopp för den här veckan. Jag påminner ändå om att vi kommer att ha ett Fråga Kvanthopp-avsnitt senare i november. Ännu hinner du skicka din fråga om allt mellan himmel och jord till kvanthopp@yle.fi. Markus Rosenlund säger nu tack och på återhörande. Hej så länge!